Vi tackar dig, Jesus, för det vi igen får påkalla ditt namn. Med allt som du har gett oss och som vi tackar dig för, är vi lika hjälplösa nu igen. Och vi behöver din heliga ånd. Och jag behöver att du ger mig alla ting, Jesus. Och jag må tacka dig för det du är så god emot oss. Först och sist tackar jag för det jag får lov att vara din. Nu ber jag här att du efter ditt ord och dina löfter, du som har kommit för att ödelägga bort av djävulens gärningar, vill uppfylla det på oss. Så djävulen aldrig får makt över oss, Herre. Att vi aldrig ska gripas av antro. Aldrig ska vara med på det som strider mot dig och ditt rike. Och aldrig bli redskap för ondskapens ånde här. Eller den inflytelse som strider emot dig. Och käre Jesus, bevara oss. Låt oss få höra dig till. Och för oss frälst med din rättfärdighet hem till dig själv. Amen. Vi har sett många advarsler i Johannes första brev mot det som man kallar antikristens ånd. Vi hörde i vers 2, i kapitel 2, vers 18. Mina barn, det är den sista timme. Det är ett underligt uttryck kanske, efter vår måte att bruka ordlyden på. Men saken är att i nytestamentlig tankegång och språkbruk så intrådde det sista tidsavsnitt av frälsen var fullbordet. Det står i Hebreerna 9 att Jesus en gång för alla vid änden av denna tidsålder har fullbragt soning för våra synder med sitt offer. En gång vid tidens ände, står det. Och det står att Gud fördum talte till fäderna på många måter och på många tider vid profeterna, så har han med änden av dessa dagar, står det nöjaktigt, talt till oss vid sönnen. Det vill säga vid änden av denna tidsålder. Och i 1 Korinthierna 10:11 står det om jöden att det hände dem som förebilder, men det skrev till förmaning för oss till vem de sista tider är kommet. Du möter denna tanken att vi är i de sista tider lika sedan pinsedag egentligen. Och allerede umiddelbart efter begynte antikristens ånd på en särskilt måte. Och aposteln Johannes var den första som direkt fick följning med den. Det var en vranglärare i Lilla Asien som lärde det att Jesus var inte Guds son. Jesus, han var förbundet med Guds son en tid av sitt virke. Då Jesus, han var ett allmänligt människa, gick i dopen för att gå till sin offentliga gärning, så kom Guds ånd ned från himlen som en due över honom. Och då kom Guds son ned och förband sig med Jesus. Så att Guds son var knyttet till Jesus och hans verksamhet från dopen av Jesu dop. Och var samman med Jesus och virket samman med Jesus hela tiden in till på korset, där han Jesus sa: min Gud, varför har du förlatt mig? Då förlåt Guds son han igen, slik att det var människa Jesus som döde, och inte Guds son, han döde inte. Detta är det alltså aposteln Johannes går emot i kapitel 5. Och nu ska jag läsa lite vidare där, från det stoppet i sten. Det sista du läste var det vers 5. Vem är den som säger över världen, utan den som tror att Jesus är Guds son? Och vad meget han lägger i det, förstår dere vidare. Han är den som kom med vann och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vannet, men med vannet och med blodet. Och ånden är den som vidner, för det ånden är sannheten. För det är tre som vidner. Ånden och vannet och blodet. Och dessa tre går ut på ett. Tar vi mot människornas vittnesbörd, då är Guds vittnesbörd större. För detta är Guds vittnesbörd att han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har vittnesbörd i sig själv. Den som inte tror Gud har gjort ham till en lögner. Fördi han inte har trott på det vittnesbörd som Gud har vittnat om sin son. Och detta är vittnesbördet. Att Gud har gett oss evigt liv. Och detta liv är i hans son. Den som har sönnen, han har livet. Den som inte har Guds son, han har inte livet. Detta skriver jag till er för att de ska veta att de har evigt liv, i som tror på Guds sons namn. Detta är tydligt skrevet mot Korint, som han heter. Jesus kom inte bara med vannet. Jesus var inte bara i dopen. Guds son alltså, var inte bara i dopen. Han kom med vannet och med blodet. Och det som sker i dopen när den helige ånd kommer ned som en due från himlen, det är att ånden är den som vidner. För det ånden är sannheten. Så det är alltså tre som vidner. Och det vittnesbördet går ut på ett. Ånden och vannet och blodet, det vittnar om att Jesus Kristus har tagit all världens synd på sig. Och i dopen bekänt sig personligt ansvarig för allt vad människor har gjort och förbrutt. Och påtagit sig att sona denna synd och fullbordat med sitt eget blod på Golgata kors. Och detta är den helige ånds vittnesbörd. Och det är också det den helige ånd vittnar i våra hjärtan. När vi får åndens vittnesbörd om att vi är frälst. Jag kan inte säga mer om det ordet, men det är kanske nog att kasta ljus över det. Det har utgått så många märkliga teorier och förkynnelser för detta ordet, för det man inte har förstått. Men det är i verkligheten mycket enkelt, som du skönner. Och det som det hela tiden understryker, som är poängen här, budskapet om Jesus, det är budskapet om Guds egen son. Antikristen, det står i kapitel 2, han nekter fadern och sönnen. Och lögnaren, lögnens son, det är ju djävulen, det är han som är lögnaren. Han nekter att Kristus, Jesus, är kommit i kött. Han nekter att Jesus är Kristus, står där. Och nekter att Jesus är Kristus. Alltså att Jesus är den som vi snackade om i förra timmen. Det är lögnaren. Det är djävulen. Och det skönner, det är det som är tidens stora fara i förkynnelsen. Man nekter inte Jesus. Man nekter inte att Jesus är världens frälser. Man nekter inte att det inte finns frälser i någon annan än Jesus. Det förkynner man. Men man förkynner inte den Jesus. Den frälse som Bibeln förkynner. Ord om Jesus brukas för att få folk bort från Jesus. Det är förfärligt där, så det går genom marv och ben på mig när jag säger detta här. Detta ser inte människorna. När människosönen kommer, sa Jesus, mån han då vill finna troen på jorden. Ja, det spör oss jag om. Om vi finner massvis av bekännande kristna. Om vi finner en kolossal kristen aktivitet över hela jorden. Men mån, om vi finner troen. Den troen som Jesus talar om till frälse. Den som tror på ham som den han är. Vi ska tro på Jesus. Det är ingen frälse utan Jesus, säger man. Det hörs ju pent. Och teoretiskt sett kan ingen protestera och säga det är galt att säga det. Det är möjligt det. Det är mörkare med mörker, det kan alltså inte hindra lyse. Mörker stanser inte lyse. Men tåken, skodden, molmet, det är inte det de säger i Sverige. Det hindrar lyse. Och det är djävulens taktik. Tåkelägger hela Bibeln med ett budskap som folk tror är riktigt. Och därför jag sa att jag skulle lägga märke till att tror att saken är Gud har sänt sin egen son till världen för att vi ska leva med ham. Och det står alltså i 1 Johannes brev kapitel 4 i vers 9. I detta är kärleken. Eller med detta menar jag, med detta är Guds kärlek uppenbart ibland oss. Att Gud har sänt sin son, den enbarne, till världen för att vi ska leva ved ham. Detta är Guds kärlek ibland oss. Och tala om Guds kärlek utan att tala om Jesus. Guds enbarne son, sänd av Fadern till soning för våra synder. Det är vranglära. Det står tal om Guds kärlek som den säger det obestämmeliga i det allmänliga. Till Gud älskar dig. Bara kom till han med din synd. Han är så god. Han tar emot dig. Och du vet han är alldeles far. Och vilken far är det som inte vill ta emot sin son? Han kommer och bekänner sin synd. Kan skönne Gud tar emot dig. Jag hade man ändå sagt det om troende kristna, det bildet. Skulle det ändå vara nog. Men det är inte sant. Det är väl detta Guds kärlek är uppenbart ibland oss. Att Gud har sänt sin son, den enborne, till världen. För att vi ska leva vid ham. Och i detta kärleken. Icke att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sänt sin son till soning för våra synder. Det är den som har sonen som har livet. Nu kan jag pröva att skissera lite av en teologisk syn som är väldigt allmänlig idag. Det är nämligen något som heter existentialism, förstår du det? Jag kan inte förklara det, för det är erkännelsesteori och den vanskligaste filosofi att förklara. Men det hände, det hade jag hört på skolan, att Kant lärde att människor kan inte erkänna en ting i och för sig. Det är nog i det där, men det är bara en halv sannhet. Valens Enstad har i sin doktoravhandling supplerat den. Och den har vakt väldigt uppsikt den senare tiden och bland filosofer. Bland annat har jag haft en lång samtal med professor i filosofi Flöjstad, som bestyrer vårt filosofiska fakultet nu vid universitetet, om detta. Och han har anerkänt avhandlingen ubetinget. All verklighet, säger Flöjstad, med Valens Enstad, det erkännes med tro. Tro är inte något som bara hör hemma i kristenlivet. Men här står jag nu. Jag har något föran mig här som jag håller henne på. Jag ska vara en läsepult. Jag mottar vissa sansintryck nu genom fingrarna mina. Jag kan inte göra det genom ögonen sånt som dere. Där jag mottar sansintryck genom syn och så här. Det kan inte jag. Jag ser den inte. Men jag mottar sansintryck. Hvis ikke jeg trodde disse sansintrykkene, så kunne ikke jeg ha stått her. Det kunne jeg ikke. Jeg hentet meg en gang at jeg stod foran noe, det var tørt, trygt og godt, men jeg visste ikke at jeg hadde noe foran meg, og så vaklet jeg og falt over ende, for jeg trodde ikke det var noe å holde seg i. Men det var det altså. Men jeg bare ikke trodde det. For at vi skal kunne nytte en ting, gjøre erfaring om en ting, så må det ske gjennom intryck. Men nå skal du merke deg, det som vi tror, Det må være kjensgjerninger. Det må være fakta. Du kan ikke erkjenne noe som ikke til, eller noe som ikke har skjedd. En erkjennelse som skulle bero på noe som ikke har skjedd, det blir en teori, eller en filosofisk anskuelse, eller en eller annen ideologi. Nå har man siden Kant og gjennom Schleiermacher, en stor teolog som man kaller, utformet en forferdelig satanisk lære. Det som det egentlig betyr på for oss mennesker, det ikke hva en ting i og for seg. Men hvilken betydning den får for oss. Det har ingen betydning hvem Jesus egentlig var. Spørsmålet hvilken betydning får Jesus for oss? Når disiplene skulle gi uttrykk for den betydning som Jesus hadde for dem, så sa de at han var Guds sønn. Det måtte de si, for de kunne ikke finne noe annet uttrykk som egentlig dekket det som de gjerne ville ha sagt om den betydning de mente Jesus hadde for dem. Så gjelder det at Jesus var den samme betydning for oss. Det var den liberale teologi. Det en kjent historie der om biskop Leders, den første liberale biskop. Han ble utnevnt, han var oppe hos kongen og skulle takke for embedet. Da sa kongen til ham, og dette historisk altså, kong Håkon. Si meg, Gleditsch, hvem var Jesus? Ja, sa han, det har nok ikke så stor betydning hvem han var. Spørsmålet hvem han blir for oss, hva han betyr for oss. God dag, mann, økseskaft, svarte kongen. De ville ikke svare på det. Dette nå omformulert gjennom Bultmann og hans tilhengere i noe som man kan kalle menighetsteologi eller andre ting. Det eksistensialisme alt sammen. Men det har ikke noe bety hvem Jesus var rent historisk. Spørsmålet om vi tror på ham slik som den første menighet gjorde. At Jesus var den samme betydning for oss som han hadde for den første menighet. Jeg hørte på en tysk prest, en tysk gudstjeneste i utlandet. Han leste det første kapitlet i Johannes åpenbaring. Jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever, og så videre. Jeg var spent på hva han sier nå. Jo da, ganske riktig. Her hører vi hvordan den første menighet trodde. Og sådan skal altså vi også tro. Men det skinte tydelig gjennom. Han talte ikke om en historisk person, men om en tro. Det som poenget ved forkynnelsen da, at vi skal tro på en tro. Vi må tro på den tro de hadde. Den formulert i trosbekjennelsen. Den trosbekjennelsen skal vi tro på, fordi det menighetens tro, så skal vi tro på den troen. Vi må ikke spørre om personen. Jeg hørte selv i NRK, spørsmålet lød, det angikk Jesu oppstandelse, og det var Jervel som var intervjuet. Var Jesu grav tom? Var Jesus stått opp av graven slik at Jesus grav var tom ved hans legemlige oppstandelse? Kirken kan ikke oppgi oppstandelsestroen, svarte han. Ja, han har ikke vært i heimer etter han, da. Men han holdt på det. Kirken kan ikke oppgi oppstandelsestroen. Så spurte han igjen. Ja, men var Jesu grav tom? Var han legen i oppstanden? Kirken kan ikke oppgi oppstandelsestroen. Og tredje gang. Ja, men betyr det altså at Jesus stod opp av graven legemlig? Kirken kan ikke eksistere uten i og med oppstandelsestroen. Så ble det ikke spurt mer. Og mange vil da trekke den slutten, naturligvis tror han på Jesu oppstandelse, men det gjør han ikke. Og nå skal jeg si helt eksakt hva han sa i Folkeakademiet i Kristiansand, så sent som i april måned i år. Nei, i mars måned var oppfølgelse i år. Han holdt for deg der og sa han om Jesus. Jesus født i Nazaret, ikke Betlehem. Jesus har vuxit upp i ett fattigt hem, ett hantverkarhem i Nazaret. Hans mor var en gammal prästfamilj. Han tillbragte hela sin tid i Nazaret, inte innan han trådde fram som politiker. Han låt sig dock aldrig fristet till att bli terrorist. Och han blev i grund utstött av det politiska sällskap fördi han inte ville bruka våld. Han sa att man skulle älska sina fiender. Och det är historiskt sant, det hade Jesus sagt. Så det vill han tro på. Men det som man om undre, vad Jesus har gjort, vad Nya Testamentet berättar, det är det man alltså har tillagt Jesus. För Jesus är så stor en person och har betydt så mycket för många. Så har de tillagt dem alla dessa tingene. Och vidare så kommer Jesus till slut i Jerusalem. Där hade de byggt på templet i över 40 år. Och så sa Jesus att de kunde riva en tempel, han skulle bygga upp en på 3 dagar. Och det missförstod de då. Och det var 18 000 som hade sitt dagliga bröd av att arbeta på templet. Och då blev Jesus såre upopulär för han ville ta bröd från folk och leva in från folk. Och så förföljde de ham och korsfästet ham. Och därmed basta. Det var det historiska. Syns du det liknar mig på Bibeln? Och har inte någon med någon frälsare att göra? Och har ingenting med att Gud har sänt sin son till världen att göra? Och spör du om det, så skulle det vara gott för? Varför skulle Gud göra det? Gud åpenbarar sig oss människor. Han åpenbarar sig dig och mig och vem som helst som han vill. Det blir svaret. Han åpenbarer sin evige kärlighet. Han tillgör oss våra synder. Detta blir då framfört i form av trosbekännelsens sannheter. Men det är inte dessa sannheter man egentligen förkynner. Det är liksom en exponent för deras tankar. Den är alltså där uredligheten satt i system i verkligheten. Och detta tåkelägger då, förstår du? Och kommer man så in och ska protestera mot detta, så har det uttalade argument hvor det beviser. Vi snackar om Jesus, vi akkurat som det gör. Och vi har ingen annan frälser vi än Jesus. Och Jesus är världshistoriens mittpunkt. Han är den viktigaste människa som har levt och så vidare. Detta är antikristens ånd. Den har kanske andra uttryck än på Johannes tid, men var allerede den gång i världen, och den är ända mycket mer i världen nu. Den är så mycket i världen, antikristens son, att om vi håller fram Guds ord och tror på det som står skrevet, så hörs det som vranglärare för många, för de säger, detta har jag då aldrig hört. Och dessvärre, det är visst sant det för många. Att det som verkligen är evangeliet, det har de faktiskt inte hört. Men här står det klart. Vem är lögnaren? Utan den som nektar att Jesus är Kristus. Och efter det vi snackat om, så skönner du vad det betyder. Att han är Gud kommit i köd. Att han var stedfortreder som i sitt eget blod har sodat våra synder. Att han, människa Jesus, är kongenes konge och herrenes herre. Som kommer igen för att döma levande och döda. Att Jesus Kristus, han är Guds ords upphavsman, själve profeten. Han är Kristus. Lögnare nekter att Jesus är Kristus. Och detta antikristna som nekter fadern och sönnen. Ja, Gud är vår far. Vi är omgivet av en allmän religiös Gud, fader, tro på alla kanter. Det är klart att vi har Gud till far. Och vi är egentligen alla bröder. Vi är alla Guds skapningar. Och vi har kall från vår himmelske far till att förkynna ordet till frälse för alla människor. Och det är gudigt att vi ska omsorg för alla, att vi ska bli frälst och komma till sannhetens erkännelse. Men vi er ikke alle brødre. Det er jo kjennetegnet på at vi hører Jesus til, at vi elsker brødrene. Og undre eder ikke, brødre, om verden hater eder. Undre eder ikke. Vi vet vi har gått over fra døden til livet fordi vi elsker brødrene. Det forstår ikke verden. Undre eder ikke om verden hater eder. Vær den som nekter sønnen. Det står altså nu i 2:23. Vær den som nekter sønnen, har heller ikke faderen. Den som bekjenner sønnen, har og faderen. Går vi til kapittel 4 igjen. Tro ikke enhver ånd, står det, men prøv ånden om det av Gud. Og så står det, hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus, kommet i kjød, av Gud. Hver ånd som ikke bekjenner Jesus, ikke av Gud. La dere merke til i Nilssons time i går, han snakket om ordet bekjenne. Det betyr å si etter. Homologeo. Jeg sier etter det som Gud sier foran meg i sitt ord. Det å bekjenne. Og bekjenne ikke bare å legge frem mine tanker og meninger og noe sånt. Eller mine erfaringer. Eller mine religiøse opplevelser. Det ikke bekjenne. Bekjenne betyr i Bibelen, jeg sier ut fra mitt hjertes innerste overbevisning, det som Bibelen sier, da bekjenner jeg. Et veldig ord. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herren, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst. Og frelst betyr der, nå målet i det fullkomne Guds rike. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herren, og Herren står der for det samme som det man har kalt Javé, med feilaktig ut. Det kan ikke uttales det ordet. Det skrives J-H-V-H i tredje person. Herren, altså dersom du med din munn bekjenner at Jesus, han Gud, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra det døde, da skal du bli frelst. Den bekjennelsen går ut på at jeg i mitt hjerte sier etter det som Gud har sagt om Jesus i sitt ord, hvem han Og derfor står det også det i 5:1 som jeg understreket i forrige time. Vær den som tror, altså setter sin lit til, og trøster seg på at Jesus Kristus. At den historiske personen Jesus, som levde for omkring 2000 år siden snart, at han Kristus, han Gud kommet i kjød, han født av Gud. Det kommer jo å snakke om en Jesus. Og det en ting dere ikke skal si, selv om dere mener riktig når dere sier det. Hva betyr Jesus for deg? Det har ikke noe å bety det. Jeg skjønner hva dere mener. At man ikke skal slå seg til ro med teori og sånn, uten opp personlig erfaring og så videre. Vi skal ikke si det slik. Spørsmålet ikke hva Jesus betyr for meg, men spørsmålet hvem Jesus? Hvem var det Gud sendte til verden? Tror jeg på ham som Gud sendte til verden? Det ham jeg tror på? Det ham jeg setter min liv til? Det ham jeg har et personlig forhold til? Jeg fikk et brev en gang fra en som har vært sekretær i KFM i Oslo, og som har kommet til Amerika til den store skolen jeg hadde der. Og han skrev der hjem, og skrev til meg blant annet, nå kan jeg ikke lenger tro på jomfrufødselen. Men Jesus den samme for meg, skriver han, enten han født av en jomfru eller ikke. som om det har någonting att se. Jag hörde i NRK en fältperse: Jesus är den samma för mig, enten hans far är en romersk soldat eller vad det kunde vara. Han har nydliga tankar om Maria. Jag kan se vem Jesus är för han. Spörsmålet är: har Gud sänt sin egen son till världen? Vidner Guds ord om Guds egen son? Och det är så Gud har älskat världen. Nu har man följt på sig, man ska säga så högt, så att man lika så gott kunde bara säga som det står. Det står nämligen slik på gräs. Och så har Gud älskat världen, att han gav sin son, den enborne, för att vara den som tror på ham. Det är klart det. Helt klart talet. Icke ska förtapas, men ha evig liv. Därmed är det sagt att vär den som icke tror på ham har heller icke evig liv och heller icke blir frälst. Det kan man göra att tro på något, men att tro på ham alltså, som fadern har sänt i världen och som Gud ser det är hans egen enborne son. Ett slikt budskap kan vi ingen förstå, säger man. Nej, Sverige, det är sant det. Det är inte möjligt för människor att förstå. Men hvis inte jag tror på något jag inte förstår, så blir jag ju inte frälst. Vem kan fatta och tro och förstå Gud? Hans kärlighet är oändlig. Men jag har fått se honom likväl. Med en Guds heliga ånd åpenbarar han på hjärtat genom Guds ord. Vi känner ham. Det är inte bara att vi vet någon, vi känner ham. Och ska vi tala om Guds kärlighet, så må vi säga det. Jo, vid detta Guds kärlighet är åpenbart ibland oss. Att Gud har sänt sin son till världen för att vi ska leva med ham. Och i detta är kärligheten. Ikke att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sänt sin son till soning för våra synder. Och det hela vägen är det detta som är kärligheten. Det är detta som visar sig när vi älskar varandra, slik som Guds ord här talar om. Då blir Gud i oss och kärligheten till ham är blivit fullkommen hos oss. Du undrar kanske vad det uttrycket, men det betyder: när vi älskar varandra som kristna, då är kärligheten till Gud så stor som den möjligt kan bli i ett människa så länge han lever här i denna världen. Det visar sig i vårt förhållande till andra troende. Och den som blir i kärligheten blir i Gud. Alltså när vi blir i den kärligheten som Gud har åpenbart i sin egen son till soning för våra synder. Då blir han i Gud, och då blir Gud i ham. Och så hör nu vad som står här i 4:15. Det är väldigt viktigt. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i ham blir Gud, och han i Gud. Och det här ordet igen: den som bekänner i sitt hjärte, säger efter det som Gud i sitt eget ord har åpenbart för ham med sin ånd. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i ham blir Gud och han är Gud. Och kära bröder, detta må dere preka om. Kan du tänka dig all den vederstyggelighet som är ute och går i förbindelse med Jesu namn idag? Man kan kalla dem superstar. Och jag vet inte hur mycket annat är så du kan få gå. Jag kan stå och synga och med det rena töv, med dansrytmer. Och så kan alltså troende människor, människor som en vittel har lärt att känna som kristna, sitta och synas att det är gilt alltså. Då har djävulen förblindet sinne. Då ser man inte. Och det är ett uttryck för att vi har sovnat. Vi ser inte. Vi skönner inte. Det är inte bara att tro henne var och in. Och när många de snackar alltså om Jesus, jo då, han är frälsaren. Det är inte någon annan frälsare, han du må tro på. Och så är det inte Jesus de snackar om. Hvis du då begynner att förkynna Jesus för dem, så nej. Nej, nej. Nej, Danne, nej, 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 nej. Det var nog man trodde för det. Vi har kommit längre, vi skönner bedre nå. Vi må ikke ta det sånn bokstavlig. Vi må skjønne hva realiteten er liksom bakom, og hva Jesus virkelig betydde for apostelen. Så må vi ta den betydningen. Dette kaller man altså eksistensialisme. At det egentlig for et menneske, det er ikke hva som er skjedd, men hva et menneske tror om det som er skjedd. Og selv om ingenting har skjedd, bare han tror noe, så skal det liksom være virkeligheten. Og det groveste av alt er at man tillegger dette til Søren Kierkegaard. Det er en forferdelig tilsnikelse. For hans eksistensialisme, det ligger i et ganske annet plan. Det ligger i det plan, for å ta et eksempel til å se det, at om du kan tenke deg den rike unge mann som kom til Jesus og sa, gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Så kan vi si at det evige liv, det var en objektiv sannhet for denne rike unge mann. For det var det jo. Men det var ikke en personlig sannhet. Han trodde at det var et evig liv, men han eide ikke det evige liv. Og han markerer forskjellen på en objektiv sannhet og en personlig sannhet. Og eksistensialismen for ham, det er egentlig det at man står i et sannferdig forhold til virkeligheten. Og det har ingenting å gjøre med den eksistensialismen som er ute og går i dag. Dette er altså veldig viktige ting, og nå venter ikke jeg at dere skal se på dette under filosofiske synsvinkler. Men du kan se det i Guds ord. Og du kan holde deg nøye til det som er skrevet, så farer du ikke vil. Og du kan holde deg nøye til dette som står den som bekjenner at Jesus er Guds sønn. I ham blir Gud. Og han i Gud. Og jeg opplever at Guds ånd er virksom i våre hjerter ved dette. For det kjenner vi at vi blir i ham og han i oss. Han gav oss av sin ånd. Her er dybder. Og jeg må jo erkjenne, det er så lite jeg ser. Og det er så lite jeg forstår. Men jeg prøver å bære frem det Gud har vist meg, så langt jeg kan det. Og så vet jeg at den som gransker og stiller seg over Herrens ord med bønn om den hellige ånds lys, han kommer til å få se mer. Det räcker til, som Josenius sier en gang, det räcker til i hele vår levetid å få lære mer. Gud være takk for det. Men det som jeg helst ser frem til, det är att jag ska få se ham åsyn till åsyn. Se ham som han är. Då ska vi bli ham lik. Och vi slutar med det som står där i kapitel 3, vers 3. Och vär den som har detta, eller vers 2 är det väl. Och vär den som har detta hopp till ham, han renser sig själv, lika som han är ren. Vi tackar dig Jesus för att du är den du är. Du är en Gud från evighet kommit i kjød. Du har sonat våra synder med ditt blod. De är tagit bort för oss. Och du är vår verkliga frälser. Vi ber om den tro i våra hjärtan, Herre, med din helige ånd. Att vi inte vet oss något annat till frälse än dig. Och att vi inte har något annat verkligt formål med vårt liv än att få vara dina redskap, att andra må få se dig. Tack för dessa samvär. Tack för dessa vänner. Herre, är det möjligt? Och det är allt det är möjligt för dig. Så ber jag att vi sänder en väckelse. Och du får åpenbara dig som den du är. Och människor bara begynner att tro att du är Jesus, att du är Kristus. Amen.